Så där, ja. Varmt välkomna hit till den här stunden när vi ska få lyssna på Ingrid och Mark Munro. Var det rätt uttalat på efternamnet? Nej, det var det inte. Absolut, det var det. Ja. Ja, just det. Ja, det är bra. Det är bra. Hörrni, det mesta av livet består av vardag. Visst är det så? Nu är vi på fest, nu är det konferens och så vidare. Men det mesta av livet består av vardag. Och jag tänker att Gud gillar vardagen. Och det blir spännande att få lyssna till er här nu då med den här rubriken. Att få upptäcka Guds rike just i vardagens möten. Så välkomna. Ni tar över. Och så får vi se fram emot den här stunden tillsammans.
Tack så mycket. De har gjort en liten scen här så vi förstår här uppe. Ser ni oss? Bra. Daimo, den syns inte så väl så vi ska testa och släcka snart om ni tycker det är bättre. Eller den syns lite dålig, eller? Ja. Ja, Mark Munro heter jag. Och du heter?
Ingrid Munro. Ja.
Och som sagt, man kan uttala efternamnet som man vill, bara så jag känner igen den. Men du uttalar den jättebra. Så, ja. Det uttalas som Marilyn Munro, men hon var ingen äkta Munro. Hon var bara en Munro wannabe.
Ja. Mark är faktiskt en äkta Munro, klan Munro från Skottland.
Ja.
Det är det han menar kanske.
Ja, något sånt. Men han importerades från Nya Zeeland av Ingrid, som var fast. Hon hade köpt sin mosters gård något år innan vi träffades. Så det var bara att flytta hit om det skulle bli vi. Så du kan få säga något mer om dig själv och vad du gör på vardagen.
Ja, som Mark sa, vi träffades faktiskt i Jerusalem. Men innan dess, 3 år innan dess, så hade jag köpt en egen gård i grannbyn då. Och börjat odla ekologiska grönsaker till avsalu. Och var fast då i det jordiska när vi möttes. Men Mark tyckte det var intressant med sådana grejer också. Och hade haft 20 får, eller vad hade du på Nya Zeeland som mest?
10
var det kanske. Som en god nyzeeländare så ska man ha får ju. Ja, så han var gärna inne på lite jordbruksgrejer då. Så jag håller på med ekologisk grönsaksodling hemma på gården och livnär mig på det och säljer i närodlat då.
Ja, och jag jobbar 80% som pastor i Kärda Allianskyrka och i en liten församling som heter Norra Bolmens missionsförsamling som ligger vid Norra Bolmen. Och sen är jag dräng på 20% ungefär. Men vi fick uppgiften att tala om den här spännande ämnet, tycker vi. Upptäck Guds rike i vardagsmöten. Och det är så att mycket av vårt liv består av vardag och den är väldigt viktig. Och ibland tycker jag att jag hör folk värdera deras uppgift i församlingen och i livet utifrån vad de gör. Och det tycker jag är helt fel, för Gud använder oss alla hela tiden. Och jag hoppas att ni får stora tillit för det efter dagens presentation här. Som ni ser har vi i huvudsak 3 poäng här för ni som blir nervösa och när ska de sluta att tala. Det är när vi har kommit igenom de här 3 poängen, så då har ni koll på det. Och den första som vi kommer att tala lite utifrån är Guds mission. Att det är Guds mission. Men jag tänkte så här, att ni skulle faktiskt få tänka lite. Och om ni vågar och vill kan ni säga till er granne. Tycker ni att det är lätt eller svårt att dela evangeliet i vardagsmöten? Eller någonstans mitt emellan. Varsågod, ni har typ 40 sekunder och dela något med grannen. Ja. Jag hoppas din granne sa någonting. Vart? att höra. Är det någon som tyckte att din granne sa någonting spännande? Nej, det är vad ni tyckte om vad den andra sa. Ja. Men ja, det kan vara svårt. Ibland kan det vara lätt och vi är olika. Det ska vi också se där. Men här finns några perspektiv. När vi tänker om Guds rike i vardagen. Vi kommer idag prata mest om evangelisation. Att nå ut med budskapet i vardagen. Det finns olika termer som är viktiga att ha med. Och den första som var med i rubriken för den här poängen är att det är Guds mission. Och det heter Missio Dei. Ibland när du hör den här termen. Och det är väldigt befriande. Det vill jag säga från början. Att vi kan slappna av. Ska vi släcka eller? Ska vi testa att släcka? Se vad... Da. Är det bättre? Ja. Och då kan vi slappna av eftersom det är Gud själv som når ut i huvudsak. Gud och anden där. Och i Johannes 20 står vi där. Så det där. Frid vara med er. Som fadern sänt mig. Sänder jag er. Så det är fadern Jesus. Vi, det är Guds mission, det är inte vårt eget. Vi kan slappna av. Det är bra att påminnas när vi kanske känner tryck av att dela evangeliet eller så. Ett annat begrepp, och det fanns också i titeln där, att upptäcka Guds rike i vardagen, är Guds rike. För det är många som anser att Guds rike var huvudtemat för Jesus själv. Att han undervisade om Guds rike. Han helade människor, drev ut demoner och predikade Guds rike. Och bara en liten tips där. Om det står någonting om Guds rike, det är i era biblar, det är stor risk att ni läser i Markus eller Lukas evangeliet. För där står det mest om Guds rike. Om det står himmelriket, var är ni då? I Matteus evangeliet som han kanske vill inte säga ordet Gud så ofta som skrev till judarna där. Så han säger oftast, skriver oftast himmelriket. Och då är ni oftast i Matteus evangeliet om ni läser himmelriket. Men om ni är i Johannes, och det förekommer Guds rike också i de andra. Men i Johannes är det oftast eviga livet. Som ersätter Guds rike eller himmelriket i Johannes där. Bara en liten tips som man vet ungefär olika språk från olika evangelia böcker där. Men Jesus var ute, helade människor, drev ut demoner och predikade om Guds rike. Att Guds rike är nära. Och en sak som fastnat för mig är att Guds rike är hur nära? Jo, så nära så att alla kan få tag i den om man vill. Så nära är Guds rike. Vi ser det i Markus evangeliet där också. Så vi har Guds rike. Vi kan slappna av. Eller Guds mission. Vi kan slappna av. Guds rike. Det talar om en kungadöme. Men det ska vi vara inne på lite mer senare också. Där Gud regerar. Där är Guds rike. Men den finns inte fullt ut just nu. En annan term som ni kan få stöta på om ni läser om evangelisation och liknande är missionella kyrkan. Och det är en mer modern term, men vi ser det också i Bibeln. Och det talar om att kyrkans väsen, att helt naturligt är kyrkan missionella, missionerande. Du vet, vi är jord och vi är salt och ljus. Och i apostelgärningen står det där. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Så ett vittne är helt naturligt en del av kyrkans väsen. Så här har vi tre perspektiv på ämnet som är kanske viktig, olika perspektiv där. Ja, Efeserbrevet 2:10, en favoritbibelvers för mig. Ja, hans verk, det vill säga Guds verk, är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och det är så mycket i den här bibelversen. Är det någon annan som har den här som favoritbibelvers? Nej, det är svårt att säga favorit, men det är nästan favorit för mig. Jag kan inte säga vilken favorit. Men det är så mycket i den här bibelversen att vi vet vår ursprung. Det är Gud som har skapat oss. Vi är hans verk genom Jesus Kristus. Vi behöver inte fundera på var vi kommer ifrån. Och vi har ett syfte med vårt liv till goda gärningar som Gud har förberett för oss att vi ska vandra i dem. Och just den här vandra gillar jag. Vi gillar att vandra, eller hur? Gör det ofta när vi får chans på semester. Och du vandrar varje dag för ryggens skull. Ingrid, faktiskt sa du det, hur länge du har odlat?
40 år har jag odlat till avsalumarknaden, ekologiskt hela tiden.
Ja. Så Ingrid var bara 5 när hon började. Nej, jag skojar. Nej, det är fantastiskt. Hon har varit kravregistrerat, eller hennes grönsaker, i 40 år där också.
Ja, samma år som kravorganisationen började i Sverige gick jag med. Så. Ja.
Absolut. Och här ser ni lite kolplanter där i vi kolrot.
Kolrot, rödkål och vitkål. Ja. Och i bakgrunden där är morotsrader.
Och det är varje år flyter vi grönsakerna. Det var en 5-årig växtföljd som grönsakerna är i. Så Gud har skapat oss till goda gärningar som han har förberett. Så där kan vi också slappna av. Det är Guds mission. Han är med oss. Och han förbereder goda gärningar. Inte att vi måste. Men det är det naturliga när vi följer Jesus. Och kyrkans väsen är vittnande också. Missionella. Frälsningen är bara när vi tror av nåd. Men verk är det naturliga resultatet. Jag gick en liten bibelskola innan jag läste till pastor. Och där läste jag Matteus 8, 14 och 15. Jag läste faktiskt mer än bara de två bibelverserna. Men, bland annat. Och när jag läste dem, hade läst dem många gånger förut. Men när jag läste dem här, det kändes som Gud talade till mig. Och där står det att Petrus kom hem till hans svärmors hus och såg att hon låg sjuk i feber. Han rörde vid henne och febern lämnade henne och hon steg upp och betjänade dem. Och jag läste det här många gånger förut, men när jag läste det, jag bara kände att Gud sa, Mark, det är dags att stiga upp och betjäna mig på ett nytt sätt. Och det är fantastiskt hur Guds ord kan göra det. Men med den vill jag bara säga och visa att när Gud rör vid oss, det här är som en liten bild av frälsningen också, att vi alla är drabbade av någonting, syndens konsekvenser som feber, men det är Jesus som rör vid oss och då stiger vi upp och lever på riktigt. Och det naturliga resultatet, inte som betalning för frälsning, men naturliga resultatet är att vi betjänar Jesus och tjänar honom. Vi ska dra några exempel. Ingrid ska börja med någon här. Och vi blandar ofta exempel, vittnesbörd, för att det görs i Bibeln väldigt mycket. Och det är viktigt att höra vad Gud gör. Men det är verkligen all ära till Gud för allt som han har gjort och förberett för oss att vara med om i vardagen. Vill du ta micken och berätta om danskarna?
Ja, det var för ett drygt år sedan. Jag stod hemma på gården och putsade lök. Och plötsligt så kom det 7 stycken ungdomar på cykel och skulle cykla förbi, men så såg de mig och så stannade de och så säger en av tjejerna i gänget då att jag pratade just om dig och din make. Jag var förbi här för något år sedan och ni bad för min axel och den blev hela då. Och jag hade inte koll på vad som hänt. Så är det ju ibland när man ber man och sen vet man inte, folk försvinner. Och då visade det sig att både hon och kompisen som var med vid det tillfället hade blivit helade i sin axelarm. Så, ja. Så det var ju fantastiskt. Och hon höll på att vittna för sina kompisar där då. Hon var inte troende. Hon är inte troende, tror jag inte heller. Men i alla fall, ja, så det här var drygt ett år sedan vi fick veta hur det gått med det då. Men sen nu i... Och den här tjejen och hennes familj har en sommarstuga i grannbyn då. Så såg vi då nu innan påsk att de var där på påskuppehåll. Så då hörde vi av oss och tyckte det, kan ni komma på fika hos oss? Så hon och hennes pappa kom då på fika alldeles innan påsk. Och så undrar hon, om 2 veckor så kommer jag tillbaka med min gymnasieklass. Vi tar studenten i juni. Och vi ska ha ett häng här en lång helg om 14 dagar. Har ni någon gudstjänst då i kyrkan? För vi skulle väldigt gärna vilja, jag skulle väldigt gärna vilja ta med dem på det. Då hade vi inte det. Vår lilla kyrka som vi är med i, Norra Bollmens missionsförsamling, den ligger bara 500 meter från deras stuga. Men vi hade ingenting den söndagen. Men vi sa det till henne, vi kan fixa något. Vad vill du att det ska innehålla? Ja, lite information om Bibelns trovärdighet tyckte hon då, tjejen. Och predikan och lite tessésånger. Ja, och vi förberedde oss, jag och Mark och dottern och någon till som var lös och ledig kunde hjälpa till. Och tänkte det när söndag eftermiddagen kom. Vi kikade ner åt backen, undrar om det kommer någon av de här 18-åriga coola Köpenhamn-ungdomarna. Kom hälften får vi vara glada, tänkte vi. Men uppför backen till kyrkan kom alla 18. Och vi höll den här gudstjänsten då lite annorlunda. Det var ju frågor, ibland lite mitt i och lite förtjusta utrop och lite undrande uttryck och så här. Men väldigt intresserad och så behaved. Och vi erbjöd förbön och faktiskt 6 av de 18 ungdomarna gick bak på förbön då. Ja, så det var något mer. Ja. Så jag är sugen på att se vad Gud har förberett för de här nu då.
Nej, det var fantastiskt. Och som sagt, efter vi hade bett för ungdomarna visste vi ingenting vad har hänt, men tack och lov var de där ett par år senare och berättade. Och då fick vi veta att de hade fått bönesvar också. Men så kan det vara. Ni kan få tycka jag fortsätter min vardag. Jag även berättar om Jesus eller är en god kristen i min vardag och ser ingenting. Men det viktigaste är att man fortsätter och så ut frö. Du har ingen aning vad faktiskt kan vara resultatet av det som ni gör. Det är kanske bara i himlen som ni förstår hur mycket ni har betytt för dem omkring er. Den här andra exempel, Martina där. När barnen var små, de är inte så små nu. När de var små hade vi väldigt mycket att göra. Vi hade självplock för jordgubbe. Och vi hade mycket ågräsrensning. Och det var när Elias var nyfödd för första. Och då behövde vi hjälp och vi hörde om en organisation som satt ihop ekologiska gårdar och ungdomar som vill testa att jobba på gård och vara ute och resa. Så vi hade som gästarbetare hemma hos oss i några år.
Ja, det var ju en ren kris som gjorde att vi drog igång det här med Willing Workers. Men sen visade det sig att Gud hade något annat också i kikaren.
Ja, jag tyckte jag hade läget under kontroll faktiskt. Men, ja, nej.
Det var min tur att amma den gången. Så att.
Ja. Och då hade vi flera hemma hos oss. Och med alla pratade vi om vår tro naturligtvis. eftersom de bodde hemma hos oss. Men det var en tjej som hette Martina. Och vi hade inte så många djupa samtal med henne. Och ja, hon åkte ifrån oss, hörde ingenting. 10 år senare fick jag ett e-mail. Och hon, det var typ på fredagen eller någonting. Och hon skrev bara, jag var hos er för 10 år sedan. Jag vet inte om ni kommer ihåg mig. Jo, jag kommer ihåg henne. Jag vill bara att ni ska veta, nu på söndag döps jag. Jag kommer till tro. Och min resa till tron börjar på eran gård. Och det var så snällt av henne att skriva, för det behövde hon inte göra. Och jag vill bara uppmuntra er att det är kanske många som har bara inte skrivit till er eller talat om, som ni betyder jättemycket för redan. Det tror jag absolut på.
Ja, som en parentes, någon knasig statistik säger att det behövs 7 personer som säger någonting eller gör någonting i gudlig riktning inför en ateist, för att den här personen sen ska börja överväga och bolla med frågan själv så, och komma till tro. Ja.
Ja. Alla är med. Ja, här finns en, vad kan vi kalla det, en bild, en diagram. Och vi är olika, men vi har samma mission. Men vi kan göra det på många olika sätt. Och alla är med. Guds ande är med oss alla. Kyrkans väsen och uppgift är missionerande. Men vissa av oss är lite mer som längst där uppe. Och de är kanske de som man tänker på, en evangelist som vill proklamera. Så är det här, kom, lyssna nu. Men andra är inte riktigt så. Men de når ut ändå. Och då är de lite mer att närvaro där nere, om ni tittar på de här pilarna. Och de vill vara vän med någon, vara med, vandra med dem. Andra är lite mer att det är en process. Det ska ta tiden här, vi får tänka till här, strategi. Medan andra vill att det ska bli en händelse. Nej, men vi ordnar ett möte och vi har en frälsningsinbjudan där. Det är bara extrema exempel där. Men vi alla får plats på den här diagram någonstans. Jag tänkte att ni kanske vill titta på den lite och ta en liten stund. Även tala med din granne och tala om vad ni tycker. Vad skulle ni vara på den här? Är ni mer av en samtalare som du är beredd att lyssna och vara i dialog med någon? Vill gärna vara den där öra som lyssnar på dem. Eller är du mer av en övertygare som pluggar apologetik och vill överbevisa och förklara och utbilda folk om tron? Eller kanske du är mer som en investerare. Du ger tid och du vill stödja och vara vän och investera din tid och din personlighet i relationen. Eller kanske en inbjudare. Du är den som säger, nej, men häng med på en fika eller kanske på en gudstjänst eller någonting. Så fundera en liten stund här nu på var är du på den här. Det är bra att tänka själv var du är. Den här diagrammet har kommit ifrån en bok som heter The Permanent Revolution av Alan Hirsch och Tim Ketchum 2012. Där. Fundera lite. Får berätta för en granne om du vill. Ja. Det här är mest för er egen skull. Det är bra. Och vad jag säger här är att alla är med. Det finns ingen som är exkluderat. Men bara en liten varning. Och jag klickar in den där. Om du är rakt ner i den här hörnet. Där riskerar man att inte komma till frälsning med någon. Om man är väldigt mycket på process och väldigt mycket på bara närvaro. Man måste kanske träna själv att få till den där samtal om tron med någon. För forskning har visat att om man är ner i den hörn, man riskerar att aldrig komma till de frågor om frälsningen. Men den här är inte typ det är bättre att vara här eller bättre att vara där. Nej, de som syns mest och är kanske en proklamerare och en övertygare. Det är inte bättre än den som är beredd att investera. Det finns olika uppgifter för olika personer. Men om man vet att man är svag i ett område, kanske man kan läsa och plugga och träna och ta ett steg i, ja, vad är nyckelordet för den här konferensen? Mod, eller? Ja, precis. Ta ett steg med mod. Så vad är du på den där? Då tar vi till nästa. I Romarbrevet 12, 4 och 5 står det där att till liksom vi i en och samma i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Och det här också för att poängtera att vi är en del av varandra. Alla är med i kyrkans uppgift att vara missionell, att vara ljus och salt och nå ut med evangelium om Guds rike och Jesus. Det finns en gammal en missionär från förr som heter Leslie Newbegin. Och en pastor från New York som har gått bort för bara något år sedan som heter Tim Keller. Han utvecklat hans idéer och jag är inte 100 säkert, jag hann inte kolla upp den här, om de är ren Leslie Newbegin eller de är Tim Kellers omarbetning av Leslie Newbegins tanke här. Men han säger, den här Leslie Newbegin som har påverkat mission i världen väldigt, väldigt mycket, mer än de flesta i vår tid. Han säger att missionerande möten kännetecknas av tre saker. Möten som konfronterar, inte för att göra argument, men det vill säga ett motbudskap. Det blir en konfrontation på så sätt att det är ett motbudskap emot världens budskap. Och det är möten som omvänder. Det leder till omvändelse. Det kräver en ändring i riktning. Och det är möten mot samhällets avgudar. För ingen samhälle är neutral. Det finns gudar överallt. Vi alla gör saker och ting till våra gudar. Så de här sakerna är egentligen, om vi har ett missionellt, ett evangelistiskt arbete, ska vi ha ett budskap som är ett motbudskap till det som världen erbjuder. Och om vi ser att vårt budskap är faktiskt precis samma som världens budskap, får vi tänka till och rannsaka, men vad är Bibelns budskap där? Möten som omvänder och möten mot samhällets avgudar. Det är bra att identifiera vårt samhälls, eller ja, det som vi lever i, avgudar. Ja, bilden där är från skörden, morotsskörden. Vi plockar direkt i säck för hand.
Vi har en rotlossare efter traktorn som går under drillarna. Och sen sitter de ju lösa där och så plockar vi för hand. Det är en väldigt krispig, god morotssort, så den tål inte så mycket morotsupptagare. Men den har faktiskt vunnit pris, den här sorten, som världens godaste morot. Så den kör vi bra.
Ja, vill du berätta om den här 87-åringen?
Ja, jag trodde du tänkte på traktorn. Men det var inte, den är inte 87. Lite krasslig, men då
den
kanske...
Den är 85 faktiskt.
Ja, jo, jag vet. 87-åringen, det är en dam då. Vi hade alfagrupp. Vi bjöd in till Alfa för 5 år sedan, senaste gången vi haft Alfa i Norra Bollmens missionsförsamling. Och då kom det ett litet gäng, en av damerna som numera är 87 då. Hon presenterade sig som ateist, men hon tyckte det var lite intressant att ta reda på de kristna normerna. Så. Men sen så hängde hon med hela kursen igenom och någon bete hade vi och vi märkte ju att det var någonting som väcktes i henne. Och vi förstod att hon läste Bibeln och vi gav henne lite litteratur och hade lite markade lite personliga eller samtal med henne och så här och jag gillade att prata mycket med henne för hon var naturvetenskapslärare från början och jag gillar såna grejer så och korsningen där mellan naturvetenskap och vetenskap och tro det är jättespännande tycker jag. Men i alla fall så ja, tiden gick och nu bad hon för ett halvår sedan drygt om att få vara med i vår hemgrupp. Ja, så nu hänger hon med där och vill hålla sig till våran skara, säger hon. Och det var härligt nu för någon månad sedan att höra henne be högt i hemgruppen första gången. Ja.
Det är aldrig för sent och det finns en längtan efter Gud, inte minst när vi tittar på samhället och kanske analyserar vad är det för avgudar som finns i samhället, vad erbjuder de egentligen, och jag tror det har lett till att det finns en större öppenhet och längtan efter någonting annat än samhället erbjuder. Ja, se och lyssna. Ja, det är så som vi sa innan, vi är inte ensam på den här uppgiften som Gud har gett oss att tjäna honom och betjäna honom, att nå ut i vardagen och berätta om Guds rike, att Jesus är med oss, helige ande är med oss och vi kan upptäcka det som Gud gör redan i människor när vi samtalar med dem i vardagssituationer. Jag har jobbat fram den här lilla, ja, inte ett sätt att komma ihåg, RRBB, som står för relation, riktning, behov, budskap. Men den utgår ifrån flera olika organisationer och deras sätt att evangelisera. Men man ser den här mönstret ganska tydligt i Johannes 4. Berättelsen om kvinnan vid Sikes brunn. Så ja, om du inte har läst berättelsen eller nyligen, då är det Jesu lärjunge som kommer emot en stad, Sika, och lärjungarna går in i staden för att handla. Jesus är utanför staden vid brunnen och en kvinna kommer där mitt på dagen. Och Jesus frågar henne om vatten. Och hon säger, men du har ingenting att ta upp vattnet med. Hur kan du, en judisk man, be mig om vatten? Så här ser vi att Jesus börjar i någonting i vardagen. Med ett samtal om vatten. Och vi ser den här mönstret i Johannes 4 och i flera andra berättelser om Jesu möte med människor. Men vi ser det också i hela Jesu liv. Jesus blev människa. Gud blev människa. Jesus. För att ha relation. För att komma nära oss. Och det är det första steget där som vi kan också fråga oss själva. Var har vi relationer? Var möter vi människor i vardagen? Jag kämpar fortfarande emot den, men jag känner att egentligen borde jag gå och ta jägexamen och börja jaga. För, ja. Och där samlas de flesta våldsmän. Nej, jag skojar. Där samlas de flesta män i byn. Men det är bra att tänka igenom. Vad har jag relationer? Och inte bara att de är frälsningsobjekt, men att nej, men det finns frö att så ut och var har vi de här relationerna?
Vi har börjat gå på ett lokalt språkcafé nu faktiskt, jag och Mark. Ja. Kanske en sån grej.
Jag behövde bättre min svenska igen. Så, nej.
Nej, men det har redan varit intressanta andliga samtal där efter 3 gånger vi har haft.
Så var träffar du andra människor? Jesus började i en vardaglig sak, vatten. Men sen i den här mötet säger Jesus till kvinnan där: men om du visste vem, om du visste vem det var som talade med dig, då skulle du be om levande vatten. Han förklarade att det finns levande vatten som man inte blir törstig. Och då byter han riktningen på samtalet. Och det här moment kan vara ganska svårt i svensk kontext. Och det kanske behövs mod och lite träning. Att bara justera riktningen av relationen för att komma in på det viktigaste. Jag ska ge några konkreta exempel snart. För det här kan vara en svår moment att ändra riktningen där. Jesus gjorde det genom att utgå ifrån vatten och ändra den lite. Hon fattade inte från början att han inte talar om vatten. För hon trodde att han menade riktigt vatten. För hon säger så att jag inte blir törstig igen och behöver komma hit och hämta vatten. Sen förstår hon att han talar om någonting annat. Och Jesus, han talade när han i hans tjänst på jorden, han talade om Guds rike. Omvänd er och tro evangeliet. Det är den här ändra riktning i hela hans tjänst också, var en av huvudbudskapen där. Och sen kommer ett B-ord, behov. Jesus säger till henne: nej, men ta hit din man. Och hon säger: nej, men jag har ingen man. Och Jesus sa: du har rätt, du talar sanning. Fem män har du haft och den man som du är med nu är inte din man. Och det här är ganska intressant. Ofta målar man ut henne som en väldigt, ja, lösaktig, säger man, kvinna. Med kanske dålig moral. Men det finns inget i texten som säger det egentligen. Det kan hända att hon var väldigt utnyttjad. Vid den här tiden var det väldigt lätt att skilja sig från en kvinna. Det kunde räcka att man gillade inte maten. Eller att hon inte kunde bli med barn. Så det kan hända, och det är stor sannolikhet att hon var väldigt utnyttjad. Kanske någon av hennes män hade dött som gjorde att hon hade haft flera män där. Vi vet inte 100 vad fallet är han. Men den man som hon var med just nu, han ville inte gifta sig med henne. Och det kanske var inte hennes önskan heller. Och det här var troligen någon typ av smärta för henne. Och Jesus lyfte upp det i ljuset och den verkar befria henne. Eftersom hon springer in i staden och berättar med frimodighet för alla människor där att kom och möt en man som har sagt allt om mig. Det verkar inte att hon stack under stolen med den där. Och det är bra när du har samtal med någon. Har börjat kanske en relation där. Har ändrat samtalet med en, jag har övat på ändra riktning. Att titta på vad det är den här människans behov. Och Jesus, han såg på alla människor och såg att de mådde inte bra. Det var illa med människor. Vi hade gått vilse och vi alla hade gått ifrån Gud och behövde kontakt med Fadern igen. Och sen den sista av de här RRBB. Snyggare än så fick jag inte till det, men budskap. Det kanske är någon knapp i någon annan lokal som justerar här också. Jag ska släcka strax. Är budskap. Och i texten, kvinnan börjar säga, om du vill analysera texten på ett annat sätt, det finns också ungefär 4 svar som kvinnan kommer för att kanske stoppa eller ändra riktningen på samtalet. Och den sista är en teologiskt hinder som hon hade där. Som hon kom och sa till Jesus att nej, men ni säger att vi ska be i Jerusalem, men vi säger att vi ska be på den här berget som de kunde se därifrån. En olöslig fråga vid den tid. Hon kanske trodde att det skulle sätta stopp för Jesus där. Men han, varje gång hon kommer med en invändning, använder han själva invändningen och bara också ändra riktningen av den lite för att hålla sig fast vid budskapet. Och han säger att hennes svar till henne på svenska är inte riktigt som det är i grundspråket. Där säger han i de flesta översättningar jag har sett att jag är den som talar med dig. Messias, för hon säger att Messias ska komma och upplysa oss om allting. Och han säger egentligen jag är den som talar med dig. Han säger Guds namn från gamla testamentet, från busken där. Och det var budskapet. Jag är Messias, jag är Kristus. Och det är fortfarande budskapet. Budskapet och i Jesu liv är jag är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till Fadern. Det finns olika sätt som man kan presentera den här. Leslie Newbegin igen, för att citera den här mannen, gör lite reklam. Han säger att de som vi möter, deras längtan är ofta en skev version av en Guds längtan. Förstår ni det? Så vi kan tänka helt sekulariserade, även ateistiska människor. Det är bra att prata med dem, lyssna. Vad är deras behov? Vad är det som de längtar efter? Och vi kan ta till exempel som någon som längtar efter klimatförändring. Det kan bli en skev längtan efter Gud egentligen. Men det står i Bibeln att Gud ska sätta allting till rätta. Att han också bryr sig om naturen. Han gav oss uppgift att vårda och råda över skapelsen. Det ska komma ett nytt jord. En ny himmel och ny jord där. Och man kanske kan använda den som den goda budskapet för personen. Så jag ska bara se om vi... Nej, vi gör inte det nu. Men tänk lite själv. De som ni kanske har relation med. Kanske det är någon som tillhör en annan religion. Eller är new age. Kanske någon som brukar gå till en medium eller spåkvinna eller något. Kanske deras längtan är egentligen en längtan efter andlighet. Som har blivit skev. Och den goda nyheten för dem skulle bli att den sanna anden finns att ta emot. Så vi får tänka till och se hur just personens längtan kan uppfyllas av evangeliet. Och visa dem att nej, men svaret för det som du längtar efter finns i tron på Jesus Kristus, i honom. Fundera på det, men lyssna. Och se på människan och försöka upptäcka Guds rike i den vardagsmöten där. Då kommer vi tillbaka till titeln där. Förstår ni det? Eller är det någon fråga på den? För den var lite komplicerad. Ja, så se personens behov. Prata, vad är deras längtan? Hur kan den här vara en längtan efter Gud egentligen? Som hjorten längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. Jag tror att det är så mer eller mindre för alla. Alla längtar efter Gud. Egentligen är det den största gåvan vi kan ge, att dela vår tro. Men det kan vara svårt, och som jag sa innan, i svensk kontext kan det vara väldigt svårt att korsa den här linjen mellan den privata och den offentliga. Men Jesus använder ordet människofiskare när han kallar lärjunge. Jag ska göra er till människofiskare. Det är en fantastisk bild egentligen. Är det någon som är bra på att fiska här? Min son gick precis ut, han är ganska bra. Ja, det var väldigt ödmjukt av er, så svenskt av er. Jättebra. Ingen var bra på fiske här. Men som ni vet, det nappar inte överallt. Men vi känner någon som är bra fiskare. Och han brukar få gös varje gång han är ute på sjön. Vi får gös jättesällan på Bollmunda. Men han har lärt sig att vara en skicklig fiskare. Men det nappar inte överallt. Det nappar inte alla tider på dagen och i alla platser. Det är en väldigt bra också en befriande bild av oss. Att vi ska vara människofiskare. Vi testar lite. Nej, det var ingen napp här. Behöver inte stå här och slå med vår bibel. Eller vi går vidare. Och det är också en annan bild. Kan vara den här med honungsbi. Är det någon som har bi här? De är fantastiska. Det behövs för alla växtlighet och blomma. Ja, en honungsbi, den flyger runt lite från blomma till blomma. Det vill säga att symbolisera människor. Och den testar lite. Finns det nektar här? Om det finns ingen nektar, den stannar inte kvar. Har mitt batteri tagit slut kanske? Nej, finns en kvar? Så tänk om ni tycker att jag känner krav att nå ut. Nej, men ni är människofiskare. Ni ska bara testa. Nej, om det är ingen napp. Det är Guds ande. Det kanske inte skulle bli mer i den här mötet just nu. Kanske en annan gång. Eller ni är lite som honungsbi. Finns det något? Nej, inte just nu. Kanske en annan gång. Men vi ska vara ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara ert hopp som ni har. Om vi ska vara beredda.
Jag bara skulle flika in. För med mitt jobb, man håller på att jobba med naturen och skapelsen och så känner jag, men kanske med att man har tränat rätt mycket, att man lär sig lite ingångar hos folk. När det kommer kunder, folk att handla så är det inte så svårt, och tycker jag då, att komma in på andliga frågor om, ja, jag vill inte använda gifter och jag vill hantera naturen snällt, för jag känner skaparen av det hela. Och hur tänker du, kan jag säga till kunden? Och då kanske man ska inte förutsätta att folk är negativa. För bara lägger man ut en fråga så där, så kanske de nappar oftare än du tror. Och gör de inte det, så flyger vi förbi som honungsbi.
Men vi kanske behöver öva om vi ska vara beredda att svara för vara en som vill att vi ska förklara. Så Romarbrevet 3:23. Är det någon som vill? Nej? Jag kan ta den. Alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Romarbrevet 5:8. Nej, nu har jag glömt den. Men det är ungefär så här. Eller är det någon som kan? Det är att Gud offrade sig själv medan vi var syndare. Jag ska ta upp den här. Så det här är en liten följd i Romarbrevet som är en väldigt kompakt evangelium där. Det börjar med att alla har syndat. Det är vår ursprungspunkt och gått miste om härligheten ifrån Gud. Och sen har vi 5:8 som är: men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Och sen i Romarbrevet 10:9 står det att, så om vi, det här var en version jag brukar inte ha, om vi med vår mun bekänner att Jesus är Herre och i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska vi bli räddad eller frälst. Så de tre verserna är bra att skriva upp och plugga in lite. Jag tänkte göra en t-shirt faktiskt, bara de siffrorna på 3:23, 5:8, 10:9 som man är tvungen att fråga. Och det är faktiskt bra, ni pastorer som är här som inte har två jobb. Jag har två jobb, jag är både dräng och pastor. När man sitter på ett flyg och någon säger, åh, vad jobbar du med? Jag tänkte, ah, vill jag prata eller vill jag inte prata så mycket? Då kan jag ta, jag jobbar som dräng på ekologisk gård, då blir det mer prat. Ofta så här, ah, jag är pastor, då blir det ofta inte så mycket prat från början. Det är bra att kunna välja det. Men öva på ditt vittnesbörd. Och det kan bli nyckelord där i vårt samhälle är, nej men jag får frid. Eller min tro ger mig hopp. Det är ingen som kan säga emot det, din egen vittnesbörd. Och jag tror det är många som längtar efter den här frid som är fullkomlig och hoppet som vi har. Inte bara om livet här, men den eviga livet. I min församling, vi gjorde övningar på den här och jag sa att testa att typ när du ska berätta vad du gjorde i helgen, säg inte att vi gick på Stora Mossen. Vi ska säga nej men efter gudstjänsten gick vi på Stora Mossen. Och det gör en jätteskillnad att bara få in i samtalet att nej men jag går på gudstjänsten. Efter en stund den personen kan få fråga och de kan få nya ögon om de inte visste att du var tror. Och istället för att bara säga att jag ska tänka på det, kan få våga och säga nej men jag ska be för det. Och sen har de möjlighet att få se om de fick bönesvar också. Kanske om de får bönesvar, de säger att den personen sa att de skulle be för mig. Och sen dagen efter blev det bättre. Så det är bara några konkreta tips om hur vi kan göra den här svåra att börja och prata om den viktigaste. Som behöver inte vara så svårt alls egentligen. Ska lämna lite tid på slutet här så vi kommer ner på landning här. Det är några som vet jag ni var på tredje poängen där. Ja. Bara ett par exempel till för att berätta om hur god Gud är och inspirera er. Vill du ta mannen på landtanden där?
Ja, det var för något år sedan jag gick ner till den lokala landhandeln för att handla. Sen finns det en kafédel där. Jag sneglade ut där och då satt en man ensam i ett hörn. Och jag kände till, jag hade pratat någon gång med honom tidigare. Men jag gick ner och sa hallå, hur är läget och sådär. Ja, då sa han nej, det är inget vidare. Jag är jättetrött, jag sov jättedåligt. Jag vaknar på nätterna av mitt eget skrik. Jaha. Började han berätta då att han hade såna mardrömmar och han vaknade som sagt var mitt i natten av att han skrek. Och han uttryckte det som att den onde attackerade honom. Det var hans egna ord just då, den onde attackerade honom. Och då frågade jag, kan jag få be för att det här ska försvinna? Och ja, han var ju väldigt plågad av det här, förstår jag, för han visst, det får du här och nu, sa jag. Ja, det är inget, det blir ingen stor grej runt, jag bara lägger handen på det och så ber jag någon mening, sa jag, och gjorde så, och han var tacksam för det, så sa han. Och sen gick jag därifrån och sen ett par dagar senare så skickade han sms. Jag har inte drömt något konstigt i natt. Jag har sovit hela natten igenom. Och jag textade tillbaka att jag fortsätter be för att du ska inte ha några mardrömmar mer. Och så en dryg vecka senare så skriver han igen. Jag är helt utan mardrömmar. Tack så mycket för dina böner. Och sen gick det ett tag och vi skulle ha Alfa och erbjöd honom att få vara med då. Och ja, han hade ju varit med om lite grejer då, så han tyckte kanske det var något intressant att studera och offra tid på. Så han var med på Alfa, den senaste vi hade då. Och han har varit hemma på bibelsamtal och förbön hos oss ett par gånger sådär. Mm. Och sen nu alldeles innan jul, när jag stod på en marknad och sålde, så kom han fram till mig och sa, vet du vad som hände förra helgen? Jag är ju med och sjunger i Svenska kyrkans kyrkokör. Och när vi stod och sjöng adventssånger där i en fylld kyrka, helt plötsligt så kände jag att det var en sån glädje som kom i mig. Och jag förstod inte vad det var. Jag kunde knappt stå där, för jag bara kände mig så fylld av Guds kärlek. Så jag tog honom åt sidan och berättade vad jag tänker att han, vad som hände liksom. Ja, så ja, det är spännande vad Gud har in store.
Ja, och den allra sista där. För som jag sa innan, det är inte alltid vi vet det som händer och resultatet av det. Det var en kvinna i en affär som talade mycket högre än är vanligt i en affär. Och sen nämnde hon mitt hemland, Nya Zeeland, där. Och det var en diskussion om dödshjälp. Och jag tänkte, I mean, jag talar med dem också då. Och sa, jo, Nya Zeeland har precis röstat genom dödshjälp där. Och vi hade ett samtal och hon kom snabbt in på att nej, men det här världen är så hemskt att det inte värt att leva i alla omständigheter. Jag till exempel har jätteont i knäet, sa hon ständigt. Så efter ett tag när vi hade diskuterat den här, då hade jag inte sagt att jag var pastor, sa jag till henne, är det okej? Okay? Jag är faktiskt troende, är det okej okay om jag skulle be för din knä? Hon sa, jag vet inte, vad ska du göra? Ja, så jag bara förklarade. Jag fick be för henne. Och jag såg på henne att någonting hade hänt. Och hon testade och gick runt. Jag sa, det händer någonting, eller hur? Hon sa, jag vet inte, sa hon. Men jag såg på henne, något hade hänt. Ja. Och sen hörde jag ingenting ifrån henne. Och då talade jag om, precis innan vi gick, jag är pastor i Kärde där, om du ville kontakta mig eller någonting. Jag har aldrig hört någonting ifrån henne. Det är inte givet att vi ska göra det. Men man vet aldrig vad resultatet kan vara. Ett år senare ringde en man och sa till mig på telefon där, är det du som hela? Nej, det är inte jag, sa jag, men jag känner någon som kan. jag har väldigt långtgående cancer. Kan jag komma? Du får gärna komma. Han kom och vi hade ett fantastiskt samtal om liv och död och evigt liv. Och han var inte alls så kökvarn där och fick be för honom. Jag vet inte vad blev resultatet av den bön heller. Men innan han gick och sa, hur kom det sig att du ringde till mig? Han sa, jag har en vän. Och hon träffade dig i en affär för typ ett år sedan. Det måste ha varit hon som jag träffade där. Så tack Gud att jag fick höra om de här sakerna som hände. Jag är helt övertygad om att Gud förbereder goda gärningar för er i eran vardag. På det sättet som är bra för er. Men vi kanske måste ta ett steg i mod och även träna oss och lära oss ett bra sätt att nå ut och dela evangeliet som är så god och egentligen tror jag alla längtar efter. Har ni någon fråga innan jag avslutar med bön? Eller var det något otydligt? Eller?
Vilken sorts morötter var det?
Ja, de har väldigt fult namn. Eller,
Mikrofon.
Bangor heter de. Får googla på det.
Ja, men de är inte lätt att få tag i, Samuel. Vi kanske kan ge dig lite nästa år.
Ja. Ja, får jag bara säga, ja, för man kan, det kanske låter som vi är väldigt heliga och det ena med det andra, men jag bara tänker på hur det var för ganska många år sedan. Jag till och med kände att Gud var så långt borta och så overklig för mig, så jag tänkte det att, men när jag går till affären och handlar eller när jag träffar mina kunder, även om jag knappt tror på att Gud finns just nu, så ska jag, och då hittar jag på ett uttryck för mig själv. Jag ska skapa Gud i mötet. Skapa Gud i mötet med folk då. Så även om jag ska starta ett samtal. Och se, på något vis bygga, ställa frågor. Bygga upp så att Gud blir synlig. Eller han får en chans här, Gud i alla fall. Att visa sig. Och det var påfallande många gånger. När jag tänkte så och började prata med någon. Som om det hände. Nej, men, när jag gick därifrån. Nej, men, hände det här verkligen? Sa hon verkligen så? Var det verkligen så öppet? Och sen en andra sak jag vill. För mig är det väldigt viktigt med Inte att sitta på min kammare och be 10 timmar i sträck om dagen, utan be givetvis, men be medan du är på väg. För mig är det väldigt viktigt med uppmärksamheten. För man kanske slänger ut sig en bön och sen är man så full av sin egen bön, om man säger så, så man glömmer att Gud faktiskt skickar bönesvar ibland. Och så när bönesvaret kommer inför ditt ansikte så ser du det inte. Så, för du är inte uppmärksam på vad du själv har frågat efter i din bön. Mm. Så uppmärksamhet.
Mm. Bra. Då avslutar jag med bön. Fader, vi tackar dig att du ser oss. Du är en levande Gud som är aktiv. Du är inte bara en ideologi eller teologi. Jag tackar dig, Fader, för varenda person som är här, som lyssnar nu eller senare. Och jag ber att du ska göra dig synlig i deras vardag. Att de ska få kunna upptäcka ditt rike, det som du gör. Och jag tackar dig, Fader, att du är oss alla nära och du använder oss varenda en. Jag ber, Fader, för den som längtar för mer av dig, att de ska snart få glädjas när de ser de goda gärningar som du har förberett för dem att vandra i. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.
Underbart att få lyssna till och bli påmind om en Gud som söker varje människa. Och att vi med, tänker jag efter att ha lyssnat på det här, lite sänkta axlar kan få vara med och gå in i det som Gud redan gör. Jättestort tack för det här. Och tack ni som har varit med och lyssnat och tagit del av detta. Klockan 18 så kan man komma tillbaka hit igen. Då är det bibelläsning inför gudstjänsten och med Jakob Winberg. Och klockan 18.30 så är det gudstjänst i skeppet. Och då får vi ses igen. Jag vet inte, nu bjuder jag liksom in. Står ni kvar en stund här om man vill komma fram och göra någon personlig fråga? Så, ja, då är ni välkomna för det. Så stort tack. Applåder för detta. Mm.